Emma, om du skulle få välja mellan att få 500 kronor av mig här och nu, eller om du skulle få ta fram mobilen och swisha mig 500 kronor, vad väljer du?
Jag tycker det är jättesvårt. Jag tror inte jag skulle bara vilja ha en 500-ring av dig. Det skulle kännas konstigt. Kanske till och med som om du förväntar dig någonting av mig. Alltså jag menar, du får jättegärna bjuda mig på lunch. Eller om du liksom, inte vet jag, har bakat någonting åt mig. Eller en julgåva kanske, hint hint. Men att bara få en 500-ring sådär, det skulle kännas konstigt.
Så du ger mig hellre 500 kronor?
Jag vet inte om jag skulle vilja ge dig 500 kronor heller. Just det här med bara swisha varandra.
Ja, det är skit.
Det är skitkonstigt, eller hur? Ja. Alltså, då skulle inte du känna dig lite som en prostituerad?
Ja, verkligen, så här att var det en så dålig deal för mig att hänga med dig så att jag förtjänar betalt.
Exakt.
Men om vi byter då och säger, vad väljer du? Att jag ska bjuda dig på lunch eller att du ska bjuda mig på lunch? Vad vill du helst?
Ja, men jag skulle kanske nog helst bjuda dig på lunch. Jag tycker det är väldigt trevligt att bjuda människor på lunch eller middag eller något sånt. Det tycker jag är supermys.
Det här är A-kursen i välgörenhet med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och december, då ges det ju som 17 inte bara till nära och kära utan också till välgörenhetsorganisationer.
Och just nu så är det ju en massa jippon som pågår också där man samlar in pengar till olika välgörenhetsändamål. Till exempel Musikhjälpen.
Publiken, hur taggade är vi inte på det här?
Jag hade sparat mina pengar.
Okej, okay. Har du sparat länge?
Ja, väldigt länge.
Väldigt länge. Ja, men Gustav, det var himla snällt. Vad fick dig vilja ge dem till oss då? Eller till oss?
Det har varit en omvändande upplevelse. Och alltså, återigen, Sverige har imponerat. 30 år har man bott här och man har aldrig upplevt någonting liknande. Gud, nu börjar jag hålla på. Sorry.
Men är det här egentligen mest för vår egen skull och inte så mycket för dem som i slutändan kommer få motta de här pengarna?
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska eller jobbiga människor som ringer eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Emma, varför tror du att december har blivit givandets tid?
Det drar ju sig ihop till jul, vilket gör att man kanske blir extra givmild. Man kommer köpa gåvor till sina nära och kära. Man kommer skämma bort sig själv, och då kanske man också känner att man behöver göra någonting för de personer som kanske inte har förutsättningar att ens sätta mat på bordet under julen.
Och det är ju också slutet på året, och för mig blir det ofta lite av ett bokslut, att man så här tänker på vad man faktiskt har. Och jag själv känner otroligt mycket tacksamhet nu i december. Och då är ju inte steget så långt till att tänka på de som faktiskt inte har det lika bra som jag.
Och i mindre skala då, när det till exempel kommer till personer som är hemlösa eller tigger utanför matbutikerna, så har vi ju haft en ganska kall och mörk period nu. Och då kanske man tycker extra mycket synd om de personerna som inte har ett eget hem.
Oh ja.
För att få veta mer om välgörenhet så bjöd vi in Johannes Haushofer till A-kursen. Och han är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Har det alltid funnits en idé om att resursstarka individer eller grupper ska hjälpa de resurssvaga?
Det finns ju ganska gamla principer inom etik som säger att man ska hjälpa andra, att man ska bete sig mot andra som man gärna vill att andra bete sig mot en själv. Så jag skulle säga att det är en ganska gammal idé.
Skulle du säga att vi som lever i höginkomstländer har en moralisk plikt att hjälpa personer som lever i fattigdom?
Jag själv tycker det, och det är ganska många andra som också gör det. Alltså det finns enkäter som tyder på att de flesta tycker att man borde ge bistånd till exempel till fattiga länder. Och de procentarna som folk vill att rika länder ska ge är vanligtvis högre än det som deras länder faktiskt bidrar. Så det är ganska många som tycker att det finns denna moraliska plikt.
Så den här viljan att skänka pengar till behövande verkar ju ligga rätt djupt inrotat hos oss människor. Men ett argument som jag ofta hör till varför man ändå inte vill göra det, det är ju för att man är rädd för att de här pengarna ska försvinna, antingen via svinn eller att det är väldigt höga administrativa kostnader, så att de här pengarna går till verksamheten snarare än att de går till de här människorna som verkligen då är i väldigt stort behov av hjälp. Men enligt Johannes så kanske man inte ska fokusera så mycket på det, utan snarare att det viktiga är faktiskt vad det blir för utfall.
Det som jag jobbar med i min egen forskning är att utvärdera hur pass bra välgörenhet fungerar. Alltså vi kör stora fältexperiment där vi testar olika interventioner mot fattigdom och kollar vilka faktiskt fungerar och vilka inte gör det. Och de som fungerar, de är väldigt effektiva. Alltså man kan rädda liv för väldigt lite pengar, speciellt i de fattigaste länderna. Och tvärtom så finns det interventioner som inte funkar bra alls och som inte gör mycket skillnad, och då kan man lika gärna låta bli.
Har du några exempel på interventioner som inte fungerar?
Kanske inte på det extrema viset som jag precis uttryckte det, att de inte fungerar alls, men ett bra exempel är kanske mikrofinans, som man trodde i början att det var en fantastiskt bra idé, att det skulle liksom göra att det finns ingen fattigdom längre. Och sen med tiden märkte man att det fungerar på ett visst sätt, men inte lika bra som man egentligen hade förväntat sig, att folk kommer ut ur fattigdom helt och hållet.
Vad menas med mikrofinans?
Ja, mikrofinans betyder att man ger lån till fattiga människor, ofta utan garantier eller med sociala garantier. Alltså att de tar lån i en grupp och så finns det viss social press inom gruppen att man måste betala tillbaka lånet. Och mest för företag, alltså små företag, kiosker och sådär, eller till bönder. Och det är som sagt väldigt små belopp, alltså några dollar ibland. Och de betalar tillbaka som man betalar tillbaka en vanlig lån. Och tanken är att man går steg för steg genom större och större lån. Och till slut så blir man medelklass. Men det verkar inte riktigt fungera på det sättet. Utan det funkar på ett visst sätt. Alltså folk har mer stabil inkomst genom det. De använder det mest för att jämna ut sin inkomst. Men det har inga stora effekter på tillväxt och välmående på lång sikt.
Och vilka faktorer kan då innebära att det har en större nytta för mottagaren?
Det är svårt att kategorisera att det finns vissa faktorer som alltid funkar och som aldrig funkar. En sak som vi har lärt oss under de sista årtionden där folk har hållit på med den här experimentella forskningen är just att det spelar ganska mycket roll hur kontexten ser ut i varje enskilt fall och hur interventionen ser ut och så vidare. Men jag kan nämna några exempel kanske av saker som har fungerat väl. Jag har jobbat ganska mycket med kontantöverföringar som till motsats till mikrofinans innebär att man bara ger pengar till familjer, fattiga familjer, utan krav att betala tillbaka. Och tanken är då att de vet själv bättre hur de ska använda pengarna än man själv eller en biståndsorganisation till exempel. Och då kan de använda pengarna på det bästa sättet. Och för det mesta fungerar det ganska bra. Jag är kanske mindre positiv än några andra kring det, men det har ganska stora effekter på konsumtion, på lycka, på våld inom familjen. Så det fungerar ganska bra för en viss tid. Det är inga jättestora effekter och de går bort efter några år. Men jag skulle säga det är ett exempel av någonting som fungerar ganska bra. Och sen finns det ganska många små interventioner som ofta har med beteende att göra som också fungerar bra. Alltså till exempel i Nobelmuseet i Gamla stan står det en blå box som heter en dispenser. Det ser ut som en sån grej där man tar tvål i ett offentligt badrum. Och den har Michael Kramer ställt dit. Och i den här boxen finns det inte tvål utan klor som folk kan använda för att rengöra sitt dricksvatten i fattiga länder. Och tanken är alltså att klor är ganska billig och när man gör det enkelt för folk att använda det, att de inte glömmer bort det, att man ställer upp en sån grej precis där de hämtar vatten, att de faktiskt kommer ihåg att de använder det för att klorinera sitt vatten. Och det fungerar jättebra. Folk gör det och det minskar barnadödlighet och har varit ganska framgångsrik. Och det är en otroligt billig intervention. Alltså det kostar inte mycket att ställa de här grejerna vid en vattenkälla och klor själv kostar inte mycket. Så det är en väldigt framgångsrik intervention.
Jag tänker med det här med direktöverföringar också, att man slipper mycket byråkrati och omkostnader också. Är det också en viktig del av varför det här är framgångsrikt? Eller kollar ni bara på utfallet?
Alltså jag skulle säga i hur allmänheten ser på de här interventionerna, då spelar det en stor roll hur mycket administrativa kostnader det finns. Men det borde det egentligen inte göra. Eftersom som du säger, det är egentligen utfallen som vi borde bry oss om. Alltså till exempel om det finns två organisationer och den ena räddar fler liv men har 70% administrativa kostnader medan den andra räddar färre liv men har mindre administrativa kostnader, då vill vi ändå att pengarna ska gå till den första. Därför att det är egentligen utfallen som vi intresserar oss för och inte just de administrativa kostnaderna. Nu är det såklart säkert så att det korrelerar ibland. Men det stämmer att just med kontantöverföringar, en av de attraktiva faktorer är att det är ganska låga administrativa kostnader och det säkert har att göra med att de faktiska effekterna är ganska stora.
Det var ett tag sedan jag tycker det var man hörde debatter kring just de så här höga arvoderna till välgörenhetstopparna. Men runt 2010 så blåste det kring Röda Korset. Kommer du ihåg det?
Ja, jag känner igen det här. Jag minns det inte på detaljnivå. Men det fick mycket uppmärksamhet.
Ja, och det som liksom var upprinnelsen till det här var att kommunikationschefen på Röda Korset i Sverige, Johan av Donner, blev tvungen att lämna sitt jobb. Det gjorde han i maj 2009. Han hade gjort ett väldigt bra jobb, tyckte han själv. Så att varför då inte skaffa sitt eget lilla privata bonussystem? Och han erkände själv att han hade under 10 års tid svindlat Röda Korset och även Cancerfonden som han tidigare hade jobbat på 10 miljoner. Det är ju inte så att man öppnar plånboken så
till någon av domer. Det är inte de människorna som jag vill ge mina pengar till.
Nej, och han dömdes till ett 5-årigt fängelsestraff. Men det också när jag läste lite om det här, då var det också i samma veva att så här, ja, men hela Röda Korset har ju en sån slös mentalitet. Och att de har Bengt Westerberg och han tjänar över 60 000 i månaden. Och alltså hela attityden var att Röda Korset var slösiga.
Det känns som Bengt Westerberg skulle kunna tjäna ännu mer pengar om han jobbade någon annanstans.
Alltså jag tycker också det låter lite...
Ja, det låter inte jättehögt. Men det, ja.
Men det är väl också att det leder till så mycket ilska när en välgörenhetsorganisation som liksom man nås en massa marknadsföring med fattiga, magra barn och så är det en adlig herre som förskingrar pengar i flera år och så har de ingen koll på det. Men den 28 april 2011 så hade DN publicerat ett utdrag ur en intervju som Stina Oskarsson gjort då med Johan av Donner i tidningen Tvärdrag. Då beskriver han det som att för honom så var det förödande att umgås liksom i kretsar där alla åkte till Alperna på sportloven, och att jag började tumma på moralen för att få vara en del av en gemenskap. Jag vill att min familj också skulle ha guldkant på tillvaron, och därför stoppade jag fingrarna i syltburken. Så att han ordnade lite välgörenhet åt sig själv. Men han säger själv att han sov inte dåligt eller så här. Han var lite orolig varje år kring boksluten och bad till högre makter. Men det var inte så att han kände något samvetskval. Men han drabbades av polymyalgi, en reumatismsjukdom. Och det läste jag då på typ internetmedicin, att det är väldigt sällsynt att det drabbar personer under 60 år. Och han var i 50-årsåldern. Så på något sätt kanske det här dåliga samvetet satte sig i kroppen.
Eller så var det Guds straff.
Ja, precis. Och som sagt då så var det ju en förtroendekris för Röda Korset. Men jag tror att de har hämtat sig ganska bra. Och förra året så hade de Per Andersson som liksom frontade deras kampanj.
Som jag fattat detta rätt, om man köper en julklapp som gör att människor i andra delar av världen kan få filtar, mat och sjukvård. Men jag får ingenting. Ni tror att julen handlar om att ge. Nej, julen, det handlar om att få.
Och kan du tänka dig de göra den reklamen för 10 år sedan? Det hade ju aldrig gått.
Skämmes, Röda Korset, hallå. Skämmes för...
Hur mycket är lagom att ge? Är det en viss andel av ens totala inkomst, eller när det kommer till bistånd, är det liksom en viss procent av landets BNP?
Ja, alltså det finns som sagt enkäter där man frågar människor vad de tycker man ska ge, och det är typiskt några procent av BNP som folk svarar, och det är ofta ganska mycket högre än det som deras länder faktiskt bidrar. Sen kan man tycka att om man verkligen vill tänka det genom systematiskt, om man verkligen är fullt altruistiskt, att man kanske vill ge så mycket att andra mår lika bra som en själv. Alltså att man ger till den marginala kronan leder till lika mycket nytta hos den andra än hos en själv. Det är ganska få som gör så. Så för att vara mer praktiskt, det finns en grupp som kallar sig för effektiva altruister, de som tycker att man borde ge på det mest effektiva sättet. Och Peter Singer, som är del av den gruppen som har skrivit mycket om det här temat, säger till exempel att man borde ge typ 1% av sin egen inkomst. Och det är många inom den rörelsen som ger betydligt mera, jag ger lite mera själv, men det är kanske en tumregel som man kan följa.
Effektiva altruister, de försöker då identifiera de välgörenhetsorganisationer som gör så stor nytta som möjligt per spenderad krona.
Och hur mäter man nytta?
Det de menar då, det är att det finns välgörenhetsorganisationer som gör en väldigt liten nytta eller ingen nytta alls.
Däremot bra på att göra reklam för sin egen verksamhet kanske.
Ja, men till exempel. Och de har en organisation som heter Give Well, det är en del av den här rörelsen. Och de listar också de rörelser som då enligt deras sätt att mäta ger störst nytta. De frågor som de liksom då kanske traditionellt har fokuserat mycket på, det är ju bekämpning av malaria och svält i låginkomstländer. Men den här rörelsen har också fått kritik, inte minst på senare år, för att de har haft mycket fokus på framtida globala risker. För det de menar då, det är ju att kommande generationer har ett moraliskt värde, men det som kanske då kritiken handlar om, det är ju att varför inte fokusera på det lidande som finns här och nu? För det är så svårt att förutsäga också vilken typ av risker som kommer finnas i framtiden.
Så kritiker till effektiva altruister tycker att det är för mycket fokus på det som kan komma att bli dåligt i framtiden.
Exakt, att man investerar jätte... För det är ju också ett sätt på hur man räknar det här med effektivitet. Att om man också beaktar kommande generationers värde...
Då kan man rädda flera miljoner människor om vi fixar det här liksom.
Ja, potentiellt så kan man ju rädda liksom hur många miljarder människors liv... Om man tittar på liksom framtida generationer, det blir ju hur många människor som helst. Så att räknar man på att de har liksom samma värde som vi har, då blir det ju rimligt att vi ska lägga jättemycket pengar på existentiella hot mot mänskligheten som liksom AI och mördarrobotar och sådana saker.
Och det låter ju väldigt svårjobbat att så här, sitta och fundera på framtida domedagsscenarier.
Ja, men det kan också vara lite svårt, tänker jag, att på något sätt motivera. Vi har så mycket människor som lider här och nu, och om vi satsade pengarna på dem, då skulle vi få en liksom ganska tydlig nytta av det här. Men när vi investerar jättemycket pengar i framtida risker så blir det ganska svårt att fastställa att det här verkligen gör nytta. Alltså framtiden är ju så oviss.
För mig låter det plausibelt att det finns mycket mer människor i framtiden och stora risker i framtiden, att man borde ägna resurser åt det. Samtidigt känner jag att om man verkligen vill fokusera ganska mycket resurser på det, att man måste samtidigt tro att framgångarna som kommer finnas mellan nu och då inom vetenskap och teknologisk utveckling och så vidare är så pass små att de pengarna som man spenderar nu faktiskt är det mest effektiva sättet att åtgärda de framtida problemen. Och jag tycker det är nog bättre att jobba här nu och kanske tro lite optimistiskt att de framtida problemen också kommer ha framtida lösningar som är inte upphittade ännu men kommer bli det.
En annan sak som den här rörelsen har blivit kritiserad för, i alla fall, alltså det här är ju en ganska lös sammansatt rörelse, så det finns ju olika typer av falanger, men det finns grupperingar som är förespråkare för någonting som kallas för earning to give. Och de resonerar på det här sättet då, att om man är en ung människa som på något sätt vill göra världen bättre, vad ska man då välja för typ av yrke? Jo, då ska man skaffa ett jobb där man tjänar så mycket pengar som möjligt för att sen donera merparten av det här. Och att det är bättre att ge sig in i liksom finanssektorn än att satsa på ett yrke där man direkt hjälper andra människor, som till exempel läkare och biståndsarbetare.
Alla ska bli Bill Gates.
Ja, men att man menar på något sätt att om inte jag blir läkare, då kommer någon annan bli läkare. Men om jag blir liksom Bill Gates och donerar jättemycket pengar till välgörenhet, då kommer jag ersätta en annan miljardär som då kanske använder de här pengarna för att göra världen sämre.
Vad tycker du om det?
Ja, men jag tycker att det är ett roligt tankeexperiment, och jag tycker att det är intressant för det är lite så här kontraintuitivt. Så jag är inte helt kritisk till det här, men det kritikerna menar, det är ju då att problemet, det blir att den här rörelsens företrädare skaffar sig yrken där man riskerar att förstärka de strukturer som skapar fattigdom och skapar de problem som man vill bekämpa. Och kanske också att man blir liksom lite korrumperad när man befinner sig i den här typen av branscher.
Ja, att man kommer väldigt långt ifrån problemet. Och då är det nog lätt att bli.
Man kanske förlorar de här grundvärderingarna, ja. Det här att man ville göra världen bättre. Och man har ju liksom kunnat se sådana här exempel. Det var ju den här kryptovalutakungen Sam Bankman-Fried som nyligen då uppmärksammades för att han då har gjort sig skyldig till bedrägeri och förskingring. Och nu riskerar han då, den här 31-åringen, fängelse i upp till 110 år. Och han var ju en sån här del av effektiv altruismrörelsen.
Så han förskingrade för att kanske skänka till välgörenhet. Han är Robin Hood.
Ja, jag tycker att hans självbild verkar vara lite åt det hållet i alla fall. Och han har ju också varit väldigt fokuserad på det här med långtermismen. Han har varit väldigt intresserad av mördarrobotar till exempel.
Aha, okay.
Det känns han väldigt liksom samklang med att vara en kryptovaluta-kille, eller hur?
Jag är så god.
Då är man inte så intresserad av liksom malariabekämpning.
Och så bara få vara så nöjd med sig själv. Och här sitter jag och målar upp helt sjuka framtidsscenarier och oroar mig för kommande generationer.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Några som verkligen, verkligen, verkligen älskade välgörenhet var ju typ alla artister på 80-talet. Det började 1984 när typ hela den brittiska musikeliten, förutom Morrissey, samlades till något de kallade Band Aid.
Sa Morrissey nej?
Ja, han tycker det är skit. Men det tyckte inte
Bono. Jag älskar ju Morrissey.
Ja, men älskar du Bono, Boy George, Phil Collins, George Michael, Sting?
Inte lika mycket som jag älskar Morrissey.
Nej, men det kanske är rimligt. För att de gjorde ju tillsammans med många fler superhitten Do They Know It's Christmas Time At All för att då samla pengar till svältkatastrofen i Etiopien. Men visst är den svängig?
Den är jättebra.
Så bra.
Ja.
Jag har dock alltid haft lite svårt för den här återkommande meningen Do they know it's Christmas time at all?
Det är lite kolonialt.
Och så är det liksom Storbritannien, mega kolonisatörerna som är så här, stackars de här människorna. De vet inte ens om att det är jul. Ja, men det vet de, för ni har kolonialiserat dem. Men alltså, lyssnar man lite noggrannare så är det verkligen inte den textraden som är den mest problematiska, om man säger så. Just Etiopien är ju ett land som inte blivit kolonialiserat, men det spelar mindre roll eftersom låten ändå verkar handla om hela kontinenten Afrika.
Landet Afrika. Där man pratar afrikanska.
And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Where nothing ever grows. No rain nor rivers flow. Alltså så här, det finns många floder i Afrika och det finns regnskog också. Alltså.
Min man hatar ju när jag spelar den här låten, för han är ju född i Nairobi.
Men det är så
på,
sjukt.
På liksom tipptopp sjukhus. Så, ja.
Också den bilden man hade av Afrika, eller man blev pådyvlad om Afrika när man växte upp. Alltså, tänk på barnen i Afrika. Det är ju inte så konstigt när man hör den här helt sjuka beskrivningen av Afrika.
Landet Afrika.
Man kan ju tänka sig att det var 40 år sedan. Såklart de inte visste bättre. Och att efter millennieskiftet cancellerade vi den. Men 2004 så drog den brittiska artisteliten ihop igen. Med bland annat Paul McCartney, Sugar Babes, Robbie Williams, Bono, Chris Martin och Natasha Bedingfield för att sjunga för Darfur i Sudan. Där det ju var och fortfarande är förfärligt. Ändrade inte texten alls. Sjöng om landet Afrika där det inte regnar. Det enda man kan vara tacksam för i livet. Man kan inte önska sig något mer än att överleva. Och det var alltså Band Aid 20. Det hade gått 20 år sedan. Men till Band Aid 30, 2014, till följd av Ebola-krisen i Västafrika, då hade Chris Martin, Ellie Goulding, One Direction, Ed Sheeran, Seal och många fler sett till att texten skulle göras om. Då tog de bort Where the only water flowing is the bitter sting of tears. Det blev Where a kiss of love can kill you and there's death in every tear. Alltså det med ebola.
Ah, ja. Mm. Men det var inte för att de skulle göra en mer liksom, politiskt korrekt.
Ja, på den meningen i alla fall. Bono sjöng inte "Well tonight, thank God it's them instead of you". Han sjöng "Well tonight we're reaching out and touching you". Han är inte rädd för ebola.
Mm. Ja, det var bättre.
Och sen bytte de "And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Are they high where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all?" Blev.
Bring peace and joy this Christmas to West Africa.
Men tror du det blir något Band-Aid 40 nästa år?
Det kanske blir en hashtag istället.
Just det. Mm. Men på 80-talet verkar ju ingen reagera över den här låttexten. Och det var ju så många som inspirerades av Band-Aid. USA hade ju USA for Africa, We Are the World. I Kanada, Tears Is Not Enough. Tyskland, Band für Afrika, med bland annat Alphaville och Nenna. De gjorde Nakt im Wind.
Gud, den vill jag höra. Det alltså, låter jättespännande.
Det är inte lättsamt. Jag bad ChatGPT översätta. "Inga fångar" är parollen. "Här betalas med kött och blod. Naken i vinden som ryter och raserar. I orkanen som äter människor. Naken i vinden som planlöst dödar. För att den vet att man snabbt glömmer bort den. Böner till demoner, gudar, verkar tydligen inte intressera dem." Då tycker jag ändå vi kan ge en eloge till Swedish Metal Aid som den 28 augusti 1985 tog 170 hårdrocksmusiker in i en studio där de gjorde låten A Helping Hand. Och de man känner igen då bland alla pudelfrisyrer är Tommy Nilsson och Joey Tempest. Och jag tycker den låttexten hamnar på en mer rimlig nivå.
Jag tänker inom till exempel effektiv altruism så handlar det väldigt mycket om att man ska hjälpa dem som är i störst behov. Är en sån här faktor som påverkar huruvida den här välgörenheten är effektiv eller inte ifall mottagaren är särskilt utsatt? Att det är viktigare att knuffa människor från den liksom värsta fattigdomen jämfört med att kanske hjälpa dem som har det i alla fall lite bättre?
Ja, jag skulle säga det är absolut en faktor som måste ingå i en bedömning och det kan gå båda hållen. Alltså det kan vara att det är mest effektivt att ge till dem som har det värst, därför att då är effekterna större. Men tvärtom så kan det också vara att det är faktiskt en trade-off, att effekterna är större för dem som har lite mer, därför att de har komplementära faktorer. Alltså till exempel har de sparat lite redan, så om de får pengar så kan de göra mer med pengarna. Och just med kontantöverföringarna verkar det faktiskt vara så att de som har lite mer till att börja med, de har större effekter. Nu kan man ändå tycka att man borde fortfarande ge till de som har lite mindre, därför att även de små effekterna när man börjar på ett lägre nivå är ändå viktigare än de större effekterna för de som har lite mer till att börja med. Men det är en moralsk bedömning som en politiker eller någon som vill donera måste göra.
Men det här indikerar ju ändå att det är lite svårt ändå att definiera vad som är mest effektivt när det gäller välgörenhet.
Ja, absolut. Alltså, jag tror vi har kommit ganska långt i att utvärdera olika interventioner och säger okej, det här händer när vi gör det här, det här händer när vi gör det här. Men det är komplicerat att komma fram till ett tydligt svar. Det är ofta många olika utfall till exempel som är påverkade av en viss intervention. Kontantöverföringar är ett bra exempel eftersom de har så stora och breda effekter. Och sen är det också så att man måste jämföra de olika interventionerna mot varandra. Det är inte klart hur man vill värdesätta till exempel ett människoliv jämfört med ökad konsumtion eller lycka. Och sen är det som sagt den här motsatsen att ibland är det så att de största effekterna finns för de som redan har lite mera. Så det är ingen enkel grej, men det är bättre att göra det på ett systematiskt sätt än inte alls.
Någonting som jag slogs av när jag pratade med Johannes, det var ju att han var väldigt positiv till det här med välgörenhet. Men det finns faktiskt också andra akademiker som inte är lika okritiska.
Om vi ser till framväxten av den moderna svenska välfärdsstaten så tog den ju väldigt hög grad avstamp i just en kamp för att eliminera behovet av både filantropi och välgörenhet.
Så här sa exempelvis Lars Trädgård i Filosofiska rummet.
Hela tanken om välgörenhet är ju genomsyrad av ojämlikhet i grund och botten. Och det här är liksom som nästan börjar med Strindberg och Röda rummet och kritiken av välgörenhetstanterna. Och tanken så att säga, hela den kamp som pågick i Sverige under folkrörelsetiden handlade ju just om att eliminera behovet av välgörenheten som i sig var ju ett sätt att befästa de här ojämlika strukturerna i samhället. Och det blev ju då ett projekt som handlade om att ersätta filantropin med skatt och att ersätta välgörenheten med handfasta, jämlika sociala rättigheter som kom alla medborgare till.
Men den här frågeställningen då som vi ställer oss, om vi blir lyckligare av att ge än att få, det är ju faktiskt någonting som en hel del forskare har grottat ner sig i. Och det finns faktiskt flera studier som har rapporterat ett positivt samband mellan att spendera en större del av sin inkomst på andra och hur lycklig man själv blir. Och det är kanske inte så konstigt, för där kan man ju tänka så här, du vet, korrelation är inte kausalitet. Människor som är väldigt generösa, de kanske också redan har mycket från början, eller hur?
Just det, såklart. Men det är nog ett ganska enkelt test att göra i kontrollerade former också.
Mm. Man har gjort sådana här experiment där slumpen fått avgöra ifall de här försökspersonerna köper till andra eller till sig själv. Och då har man faktiskt kunnat se att de som köpte saker till andra upplevde då en större lycka jämfört med de som köpte saker till sig själva. Och det finns också forskare som har sett då att det här belöningssystemet i hjärnan aktiveras när vi donerar pengar till välgörenhetsorganisationer.
Så Team G har forskningen på sin sida.
Mm. Och vad det här beror på, det är ju också en intressant fråga. Man kan ju tänka sig att det är ett inlärt beteende. Ja, men till exempel när dina barn ger saker till varandra eller till andra, då berömmer du dem ganska mycket, gissar jag. Och det är ju nästan det mysigaste. Men jag tycker själv att det är så himla fint när man ser att ens barn gör en generös gest. De ger någonting till en kompis eller de gör någonting för sitt syskon.
Alltså det är så fint. Så ja, då är man så här, gud, du är världens bästa syra.
Så då skulle man kunna tänka sig att det här är någonting som vi har lärt oss just för att vi har fått beröm från våra föräldrar när vi har gjort någonting schysst mot andra. Och att det på sikt då gör att vi blir generösa. Men det finns faktiskt också vissa studier som ger belägg för att det här med generositet faktiskt skulle kunna vara en medfödd egenskap. För man har faktiskt kunnat se det här redan bland spädbarn. Och att de har liksom uppvisat större glädje när de ger bort en god sak jämfört med när de själva får den.
Ja, det är helt mindblowing.
We're born to give. Men är inte det konstigt då att vi är liksom på något sätt så generösa? Man tänker sig lite så här utifrån ett evolutionärt perspektiv att det är bra att roffa åt sig för sin egen överlevnad.
Nej, men, ja, och, men,
kortsiktigt kanske
ja,
det är
kortsiktigt
det.
Kan det vara det. Men vår framgång som art är ju i vårt samarbete.
Ja, men precis. Så det är ju det man tror, att den här typen av så kallade prosociala beteenden är någonting som främjar gruppens framgång och liksom vår förmåga att samarbeta och vår möjlighet att fortsatt få vara del av den här gruppen. Och när vi var jägare och samlare, då bodde vi ju i små samhällen där också många av dem som vi levde med var våra släktingar och delade våra gener.
Just det, om det går bra för dem, det är ju även mina gener som får fortsätta finnas.
Exakt, för evolutionen, den handlar ju om att sprida sina gener och ta hand om sina avkommor och vara snäll mot sina släktingar. Det är ju också ett sätt för oss att kunna sprida vidare våra gener och låta liksom de generna i sin tur kunna spridas vidare av kommande generationer och släktingar.
Så det är genen som är självisk, inte människorna?
Exakt.
Det finns en hypotes inom beteendeekonomi som heter Warm Glow Hypothesis of Altruism. Alltså att man är altruistisk mot andra därför att man mår bättre av det. Så den idén finns, att det finns något någonting i det.
Varför tror du att folk vill ge inför jul?
Jag tror den har nog någonting med den religiösa motivationen bakom jul att göra, men samtidigt är det säkert bra att ha någonting i omvärlden som motiverar en att ge, att det finns en liten nudge som kommer utifrån så att man faktiskt kommer igång med att donera. Det är ofta så att man vill faktiskt göra det, men det är bara lite jobbigt att gå på nätet och faktiskt kolla upp en organisation och sen knappa in kreditkortet och så vidare. Så det är bra om det finns sådana incitament i omvärlden som gör att man faktiskt gör det.
Kan det handla om att man själv har liksom dåligt samvete inför jul, till exempel att man shoppar och konsumerar jättemycket, att det också kan vara ett sätt att liksom lätta för det här lite dåliga samvetet.
Det kan säkert ha med det att göra också. För min del spelar det ingen stor roll varför man donerar så länge man gör det. Det är kanske bättre om det är motiverat på ett sätt som inte varierar så mycket som till exempel ens egna emotioner. Men att det är principer som står bakom det till exempel är kanske bättre. Men så länge man ändå bidrar någonting är det ändå bra.
Så även om man ger av liksom egoistiska skäl så är liksom det ändå utfallet som är det viktiga?
Ja, jag skulle säga det. Alltså, pengar stinker inte.
När du ger pengar, hur mycket research gör du kring de här välgörenhetsorganisationerna? Är det viktigt för dig att ha koll på huruvida det här verkligen kommer människor till godo?
Alltså, när jag skänker vid juletid, då är det nog 100% känslo styrt. Men i våras så tittade jag ner på min vigselring, som är min farmors gamla ring, och upptäckte att diamanten hade ramlat bort. Och det upptäckte jag då på ett lekland. Och bara så här, sannolikheten att jag kommer få tillbaka min farmors diamant, den är ju nästan noll. Snälla, snälla, om jag får tillbaka den, då skänker jag 1000 kronor till välgörenhet för någon så här högre makt. Och jag gick väl och tittade på allt grus och så på det här leklandet, hittade inget. Och sen kom jag hem, dammsuger och kollar filter och grejer. Gick och la mig och tänkte, nej men det här är ju kört. Vakna på morgonen och min man kommer fram med något skrafs i handen och säger, är det här diamanten? Då har han alltså hittat den i pottan. Min dotter hade ätit upp den.
Nej men gud.
Men då i alla fall, när jag var så här, okej, nu måste jag skänka pengar.
Yeah.
Då researchade jag.
Yeah.
Och så gick jag in på någon så här sida som visade vad som gav mest utdelning i relation till skänkta pengar. Och då blev det något som så här, klimatorganisation.
Hur mycket utgår du från liksom, dina hjärtefrågor? För jag själv har en benägenhet att skänka pengar till organisationer som jobbar med att förbättra barn och kvinnors hälsa.
Jag skänker gärna till miljö. Och där kan jag också få skit. Hur kan du bry dig mer om miljön än om människor?
Det hänger för sig ihop.
Precis, och det är det som är min poäng. Att jag tänker att miljön är viktigt för alla. Medans jag tror väldigt många kanske tänker akut här och nu behöver de här kvinnorna och barnen hjälp. Hur kan du skänka pengar till någon regnskog? Men ja, klimatfrågan ligger mig.
Och du är ju biolog i grunden och jag är medicinare. Mm. Så för mig är det liksom nästan, ja, det är väldigt mycket fokus på kvinnor och barns hälsa.
Årets tema är alltså att vi är med i kampen för att stoppa spridningen av HIV. Och jag märker själv att jag börjar bli så jävla arg.
Mm. Alltså den som fan inte lämnar ett jävla initiativ nu. Ärligt talat, det kommer personligen.
Alltså oavsett vad vi gör och var vi befinner oss så är det ju en gemensam kamp.
Alltså det kan ju nästan vara en lite nyreligiös känsla när man tittar på Musikhjälpen.
Absolut, nu ska vi frälsa världen.
Och vi har ju haft som en lite ofrivillig röd tråd genom det här avsnittet också som faktiskt haft lite med Gud att göra. Det var ju Johan av Donner som bad till högre makter om att inte åka fast, vilket han gjorde och kanske till och med fick Guds straff i och med reumatism. Det var jag som bad till högre makter om att få tillbaka min farmors diamant, vilket jag också fick och då fick skänka till välgörenhet. Och en annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd, att alla de här välgörenhetslåtarna som gjordes 84-85, i alla de låtarna så besjungs Gud på något sätt. Do they know it's Christmas? Check. We are the world. Check. Tears are not enough. Alltså Kanadas. Check. Det sjungs om Gud. Och även tyskarnas Nacht im Wind. Tror du att Gud besjungs av våra svenska metalartister?
Det känns ju inte så samklang att de skulle göra det.
Nej, och det gjorde de inte heller.
Nej, okej.
Okay. Och jag menar det. Alltså att vi är ju så sekulariserade här i Sverige. Så det vi har är kanske Musikhjälpen.
Det är vår tids religion.
Det är vår kyrka.
Tänk om man hade en krona för varje gång ett så här nutidsfenomen kallas för vår tids religion. Då skulle man vara ganska rik vid det här laget.
Okej, men alla andra har haft fel. Det är faktiskt välgörenhet kring jul som är det svenska folket kan samlas kring. Känna glädje, eufori och känna att man tillsammans har ett högre syfte.
Och så blir vi lite lyckligare på köpet.
Halleluja!
Du har lyssnat på A-kursen i välgörenhet. Med mig Emma Frans.
Och med mig Clara Wallin. Och såklart har vi en tenta i välgörenhet. Och den ligger på vår Instagram, akursen-podd i händelser där. Om du inte lyssnar samma dag som det här avsnittet släpps så kommer det ligga i höjdpunkter. Och då är svaren förfyllda. Men det kan ändå vara en trevlig repetition.
Och om du är intresserad av att lära dig något nytt inför nästa år så tipsa oss gärna om ett kul ämne. Du kan mejla oss på akursenpodd@gmail.com.
Eller slida in i våra DMs. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.